En podcast från Aftonbladet.
Erik?
Och var håller du hus någonstans?
Jag har, likt ett annat Dropkick Murphys, been shipping up to Boston. Så jag tittar ner ut över min älskade Newbury Street i Boston Back Bay. För det är ändå tredje vändan jag gör här i stan under det här mästerskapet. Och det är väl inte så att jag börjar känna mig nere med Boston. Men jag börjar känna mig jävligt bekväm på Newbury Street. Så det är bra. Själv då?
Inte Boston. O-Boston.
No-Boston.
Kvar i Hälsingland ett par timmar till innan det tuffas söderöver för att sen ge sig av västerut. Vill du följa med mig västerut och så vidare? Ner in the beat igen, ner i VM-gruvan igen, men det är väl två dygn bort i alla fall. Just nu så är det bara kav, lugn och soldränkt sjö. Vad säger som
krabb?
Ja, lite krabb, väldigt lite krabb.
Mer krabb än igår eller?
Skulle jag säga, men framförallt soldränkt, och det är vi inte bortskämda med den här sommaren.
Jag ställde klockan i morse. Och jag vet fan inte hur jag ska orientera mig i tidszonerna. För det var då i morse Pacific Time. Och vad det blir i Hälsingetid har jag verkligen ingen aning om. Mm. Men jag ställde klockan för att kunna göra lite Vancouver innan jag flög österut. Och vet du vad de har i Vancouver?
Vad har de i Vancouver?
De har elsparkcyklar. Och jag kan meddela att jämför man med elsparkcyklar i ena änden av det här mästerskapet med elsparkcyklar i den andra änden, alltså om vi går från den typ sydligaste spelorten till den typ nordligaste, så var det
i USA pratar vi om då, eller hur?
Nej, totalt sett. Vi pratar
om Monterey. Jobbar mexarna? De jobbar el. Voj.
Ja, det borde du komma ihåg, för det var fan centralt under mina dagar, våra dagar i Monterey, att jag drog iväg och åkte elsparkcykel. Du var inte så intresserad av att bli aktiverad. Men jag åkte elspark, men där var det ju en planka med en motor på. Mm. Medan det uppe i Vancouver var liksom vadderade handtag. Det var tillhörande hjälmar. Alltså det hängde gröna limehjälmar på alla elsparkcyklar som fanns till uthyrning. Och naturligtvis oerhört väldefinierade cykelbanor. Och det var inte i Monterey, kan jag meddela. Men jag ställde klockan tidigt, gav mig ut för att ta mig till The Seawall i Vancouver. Och där, ska jag berätta för dig, där var det krabbsjö.
Oho.
Och är det krabbsjö, då är det värt att ställa klockan på 07.00 för att hinna ta in den just krabbasjön. Så vi trodde att det var du som skulle rapportera om en krabbsjö i och med att du sitter i någon sorts bod vid vattnet. Men ser du, det var jag på min elsparkcykel som hämtade hem en krabbsjö.
Klart det var. Nej, men det glädde mig. Det glädde mig att du upptäcker Vancouver. Det glädde mig att du gör dig redo att recensera hela världens vojbestånd. Jag är ju inte där. Jag har åkt voj en gång i livet och det var med dig det. Det var i Tyskland när vi surfade runt. Eller du gick upp ångor och jag följde efter.
Ja, fan vad det.
Nej, under EM. Då hojade vi runt en sen natt. Ja.
Nej, du är inte den första eller den sista som jag introducerat till detta gift. Men jag fortsätter injicera.
Mm. Hur mår Linn?
Linn, som jag just gjort en timme med i hotellbaren, mår bättre efter den timmen än hon gjorde när hon kom till baren. Nej, för fan. Hon är ju som du vet en survivor. Hon kämpar på. Vi ska på match imorgon och vi ska även ta in det marokkanska Massachusetts dessförinnan. Vi ska faktiskt passa på att spela in någon form av specialavsnitt av fotbollsresan. Så vi har lagt upp strategier nu i hotellbaran och de ska vi förverkliga när vi har sovit. Och när vi har spelat in.
Ja, det låter som bra innehåll. Vi har ju pratat om att vi ska inte prata för mycket om speltekniska detaljer framåt in i turneringen. Och det vi egentligen borde undersöka är bara det som avgör matcherna. För att du vet väl vad det är som avgör åttondelsfinalerna?
Jag hoppas att det är någon djup nedgrävd geopolitisk förklaring från långt bak i tiden. Men nej, jag vet inte exakt vad du syftar på.
Nej, alltså mer agrart än så. Genierna bakom ett konto som heter UEFA Obscura. Som är väldigt förtjusta i statistik av lite annorlunda slag. De har ju konstaterat, gjort i förväg och följt upp att åttondelarna vanns av länderna med störst fårtäthet per kvadratkilometer.
Okay. Det är klart, Argentina svin mycket får, Norge har mycket får, Belgien har fan inte många får, men visst, de är ett USA som är asstort, så det räcker ju att de har 10 får så vinner de på täthet. Och vad hade vi mer? England, alltså får de inkludera Wales? Har de gjort någon brittisk variant här eller?
Nej, alltså Wales hade ju vunnit VM, eller Wales och Färöarna hade ju vunnit VM. Och Nya Zeeland nu, kanske för stort, jag vet inte.
Vad såg Färöarna Sverige i någon kvalmatch som jag gissar att du också var på? Mm. Sverige vann med 4 bollar någonting och en Alexander Isak kort bit in på sin landslagskarriär gjorde nog fan i mig 2 mål. Efteråt pratade vi med Alexander Isak i den mixade zonen och han var väldigt fåordig på den tiden, mycket mer fåordig än han har blivit, men det innebar ju att det var ganska svårt att få honom att bredera ut om upplevelsen. Han tyckte att det var kul med 2 mål och ja, det var väl typ det. Okej, men annars då, hur var det att spela på Färöarna? Ja, men det var okej, det var kul, mycket får. Okej, alltså, du har sett, du har många får. Hur känner du för fåren, Alexander? Gillar de inte. Inte. Alltså. Nej, det är inte bra. Inte bra. Okej, det kändes olustigt, tyckte Alexander Isak, att det var med många får på Färöarna. Så de sätter väl skräck i motståndare, gissar jag. Vad fan hade vi med? Schweiz har ju får, absolut.
9 får per kvadratkilometer.
Frankrike känns glest på får.
Ja, fast alltså, Paraguay med 0,91 får per kvadratkilometer är ju ingen match, va?
Men vad fan, det hade jag gissat. De är ju ändå i så Gaucho-land. Där finns det ju pampas inom räckhåll. De borde kunna ha betesmarker.
Borde de?
Ja, det tycker jag fan i mig. De borde kunna ha betesmarker.
Men du känner ju också till det agrara Frankrike. Du är medveten om, eftersom du har försökt röra dig i Frankrike med kommunala eller liksom flyg eller taxi eller vad du vet, att vilka är det som står på gatorna och strejkar och ser till att du aldrig kommer fram? Det är bönderna.
Vad gör bönderna? Traktorer. Nej, traktorer. Får. De plöjer. De plöjer och de plogar. De har inga får.
Får har de också. Herregud. Ostarna ska göra sitt.
Alltså, jag hade absolut trott att Kanada borde ha vunnit mot Marocko, men de faller väl på att det är så satans jävla stort. Och att det är
0,08. Inga har färre lägre siffror får per kvadratkilometer än Kanada.
Men det handlar ju enbart om storlek. Det känns fel, för Marocko är ju ett fåraland. Visst, de har några herdar med knotiga käppar, men ja, Kanada har ju en jävla prärie, men de har så satans mycket skog och is, så visst, okej då.
Nej, alltså Marocko kommer ju gå långt, långt säger jag, i VM med sina 45 får per kvadratkilometer.
Många får alltså.
Det är många får. Alexander Isak hade inte gillat att hänga rabatt.
Ja, det är rabatt just där. Vi pratade om det, jag och Linn, i hotellbaren nyss. För där ställde hon ju, där höll hon på att bli skandaliserad för att hon gick runt i soken trampandes fram och tillbaka med korta shorts och höga Converse. Och det var inte helt uppskattat. Men annars är ju det en liksom väldigt moderniserad och välordnad kungastad med raka gator och stora avenyer. Fan, inte många får i rabatt, vill jag påstå. Men någonstans finns de ju bevisligen av den här högst relevanta statistiken att döma.
Min dag görs lite av tanken på att Alexander Isak inte gillar får.
Nej, men jag kommer ihåg att jag brukar normalt sett hålla mig jävligt passiv i mixade zoner, för det är inte min scen. Jag gillar inte den kontexten. Det går inte att föra ordentliga samtal. Det är viktigt för andra journalister som behöver ha sina matchcitat. Det är sällan viktigt för mig. Men där var det verkligen så att jag vaknade till när jag hörde att det fanns ett obehag i rösten på Alexander Isak. Så alla följdfrågor på fåren, de var det fan jag som ställde.
Ja, fullt rimligt. Du, jag ska berätta för att ge dig lite scenerier härifrån då, från andra sidan det stora havet. Vad som gjorde min gårdag. Och den gjordes av att samtala med min gode vän Ingmar. Och vad pratade vi om? Vi pratade om fotbolls-VM. Vi pratade lite om fotbolls-VM 2026. Vi pratade ganska mycket om när han, 17 år gammal, lyckades få loss en biljett till fotbolls-VM 1958 genom någon sån här navigatör som då fanns på SAS, det vill säga någon som sysslade med sån här celestial navigation, tittade på stjärnhimlen och såg till att flygplan landade de skulle.
Men så en sextant liksom.
Ja, exakt. Sätter sig i en bil, hade inte körkort själv, men får skjuts då från Hudiksvall, Iggesund, många timmar grusväg ner till Solna för att se på inte bara fotbolls-VM utan den enda match han såg live på plats och ställe under VM 58, det vill säga Brasilien mot Sverige 5-2.
Ja, då är man ganska klar efter det.
Det kan inte vara jättemånga tusen i världen som var och såg den här matchen och som fortfarande finns omkring för att berätta om sina upplevelser.
Nej, nu ska vi tänka 58, då var han alltså född 41. Och är man född 41 är man alltså 85 idag. Nej, man bör ju vara på den här sidan om 80-strecket för att man ska vara trygg med att det är kraft kvar i buggarna. Och hur många var det på den matchen som var 15 och under? Kanske inte svinmånga. Mm. Jag vill visserligen tro att det fanns ett scenario där du likt en annan Kurre Hamrin bara knallade ner till Råsunda med en keps på skulten och blev insläppt typ under vändkorset ifall du var yngre än 12 år gammal. Men sanningen är säkert att det var svåra biljetter att få tag på, och kände runt en navigatör på SAS så var det väl jobbigt. Så en teori är väl att det inte var så många som var unga som faktiskt kom in. Och var det inte det, så är det väl inte så många vi har kvar i livet. Jag vet att Lasse Lagerbäck brukar prata om att han gick på VM 58. Men jag har ärligt talat ingen bild av huruvida det var finalen eller inte som han gick på. Så garanterat hit om 1000 pers i Ingmars skara. Det är väl uppfattningen.
Ja, och då är det ju en ynnest att få tillbringa en onsdag kväll med en av dem. Nej, det var jäkligt fint.
Vad mindes han då? Vad var hans takeaways?
Ja, framförallt var den stora och det som fick liksom ögonen att spela var väl det där när Lidholm har gjort 1-0. Att se vuxna människor i Sverige, det hattar i luften och skrik rakt ut och tjoande och dansande. Att han hade aldrig sett något liknande, den där kontrollförlusten.
Jag tror på hattar i luften, jag tror inte på dansande.
Definitionsfråga. Jag tror att för många av dem där så var det den närmaste dans de kom i livet, utanför Folkets park i alla fall. Att det hade någonting. Och sen såklart att se Pelé, jag frågade, var det så där? För de var ju alltså lika gamla. Ingmar och Pelé var ju båda 17. Att var det så där uppenbart att det där var nästa nivå, att det där var en... Att det var en väldigt bra fotbollsspelare. Ja, det var det ju. Och sen, så där som man alltid undrar, alltså när han börjar prata om att Garrincha och, du vet, du kanske har hört talas om benen. Att, om det där är formulerat i efterhand eller om det faktiskt var så att Ingmar stod där och såg hur den julbente, kobente bara promenerade och dribblade per automatik, eller om det är något som en förståelse som skänktes i efterhand eller genom tidningar och tv-inslag. Man vill ju tänka att det var som det är med allt sånt där som man läser om, att ja, det var faktiskt så på riktigt också. Det är inte bara något som, ja, vi har pratat om det förut, Gordon Banks som vände i luften, som när man väl fick se det var en besvikelse, för att det gjorde han inte alls. Att det var så med Garrincha på riktigt, det har jag inte liksom, jag har ingen tydlig bild, för jag har inte sett de hela matcherna med inzoomade bilder av Garrincha.
Ja, det var väl Garrincha och så rycket och så Vava där inne i mitten.
Mm.
Och ja, visst är det väl så, nu känner jag mig lite osäker, men visst är det väl så att ingen av de svenskarna som faktiskt spelade finalen finns kvar i livet. Den enda som i mitt huvud fortfarande lever är väl den här fiskaren Ove Olsson från västkusten, som väl inte var på planen, utan när Curre Hamrin gick bort så försvann den sista som faktiskt spelade matchen. Och Pelé har vi ju inte heller med oss längre, så nej, det blir upp till Ingemar att vittna och berätta, så är det.
Ja, jag försökte minnas det. Var det så att Pelé gick bort, alltså ganska precis för 4 år sedan, eller? Kan det vara så?
Han gick ju bort en jul, kommer jag ihåg. Jag var och såg rockbandet The Council House Estate Boogie-bandet Avantgardet från Nybro på Kulturhuset i Stockholm samma kväll som Pelé gick bort. Och det var fan mellandagarna något år. Kan det ha varit så att det var strax efter VM-finalen 2022?
Ja, alltså jag snabbgoglar 29 december. Ja, ja, exakt.
Argentina hade vunnit, Pelé lämna in liksom.
Mm. Ja, ägde sin rimlighet. You gotta go, you gotta go. Exakt. Och så vidare. Jo då, så att ja, det var det. Det var en bra vilodag som gjord för sånt. Men idag ska inte du i alla fall vila. Du ska kolla på fotboll.
Nej, det är imorgon. Mig beträffar. Ja. Men så är det ju. Den dag som fortfarande pågår för mig är ju då VMs första matchfria dag. Vissa skulle kalla det för en vilodag. För mig är det en resdag. Jag är ju fan korsa en hel jävla kontinent ytterligare en gång. Men när jag funderade över vad som hade fått fäste i mina tankar så här när det var en liten utvärderingsstund som öppnade sig i VM-turneringen. Ja, men då slog det mig ändå att jag ville prata om det som är en typ av bild runt eller övertygelse kring var fotbollen befinner sig, vart fotbollen är på väg och vad som egentligen driver fotbollen av idag och för den delen också vad som står på spel. För nu ska du få höra en mindre, längre, kortare utdragen monolog om vad jag på allvar tror är the state of play vi står inför. Delvis då utlöst den här tankekedjan av det faktum att vi har, är det 6 av 8 europeiska lag i kvartsfinal. Och det kan man ju ha en massa olika ingångar kring och man kan resonera kring hur det kommer sig och vad det beror på, hur det kan förändras, om det bör förändras eller om man ska fastna vid hur liksom VM-platserna fördelas kontinentalt och vad som är politiken bakom det och så vidare. Men det här är snarare min övergripande tanke och det är ju att, ja, hur fan ska man komma rätt in i detta? Ta andra halvan av 1900-talet. Hände en del under de 50 åren, de dryga 50 åren från det att andra världskriget tog slut till det att millennieskiftet stundade. Och en sak som ju definitivt hände var att den så kallade västvärlden stärkte sin globala dominans. Västvärlden, vad fan nu det än är. Det är väl, ja, men de länder på jorden som utgår från, som formats av de, ja, men i förlängningen romerska och grekiska gamla civilisationerna, alltså de länder som präglats av europeisk historia, europeisk kultur, europeiska institutioner och europeiska världen, whatever the fuck that is.
Jag säger fuck the Greek civilization, är vad jag säger.
Som Harry Maguire förhoppningsvis skaldade på riktigt när han blev gripen efter ett slagsmål på typ Rhodos.
Mm.
Ja, men västvärlden, det är väl, ja, till att börja med väst- och centraleuropa, därutöver USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Den del av världen som blev på alla sätt dominant under den andra halvan av 1900-talet. Men det här är rätt mycket av det centrala, framförallt då kulturellt dominant. Och det är ju min övertygelse att det som verkligen formade världen under de här åren, under de här oerhört definierande åren, det var ju mer soft power, mer kulturell kraft än hård militär makt. Absolut, den fanns också på andra sidan andra världskriget. Det ska inte förnekas. Men om man ser till liksom hur civilisationernas kamp utspelade sig och avgjordes under den här historiska perioden, så var det inte så att muren föll för att det körde in amerikanska stridsvagnar på Röda torget, utan muren föll för att människorna i öst, i det här fallet, människorna över mer eller mindre hela världen, tyckte att livet i väst verkade bättre. De lockades av det som vi på något sätt tycktes erbjuda. Och det var ju inte amerikanska drönarmissiler som slog ner i deras skolor, utan det var ju
jeans.
Populärkultur. Från början Elvis och rock'n'roll. Och sen då jeans. Och därefter Hollywood, filmerna som fick folk i Ovansjö att döpa sig till Flark. Televisionen som slog igenom brett och spred the gospel över stora delar av världen. Och sen fick vi 60-talet med hippierörelsen och protestsångarna och 68-rörelsen. Och 70-talet med discopunk och hippie. Och sen var det hårdrock och grunge, och sen var det väl EDM, alltså elektronisk dansmusik och allt det där. Snackar för mycket musik, ja men Silicon Valley och Apple och Facebook och sociala medier och hela det spåret. Och nu blir det ju mycket USA när jag gör de här referenserna. Men Europa var ju med på den vagnen, framförallt genom Storbritannien. Alltså vad fan, från Beatles till Oasis och över till andra sidan av den kulturella kanon som de besitter. Ja men Harry Potter, J.K. Rowling och det enorma jävla genomslag som populärlitteratur fortfarande kunde få strax före millennieskiftet. Och den så kallade kontinenten, ja men fan, den fanns också med där. Du kommer väl prata om den så kallade franska nya vågen, men det var i och för sig ingen som brydde sig om den franska nya vågen. Men italiensk film var ju lite stort. Skandinavisk svensk film var ju lite stort. Skandinavisk design var stort. Ja, vad fan, den svenska synden var en jävla exportvara. Det svenska popundret blev också en global exportvara med tiden. Men idag, 25 år drygt efter millennieskiftet, så har det ju tunnats ut vad gäller det europeiska popkulturella avtrycket internationellt. Det blir ju lätt att jag går till musik, för att där är jag någorlunda hemma, även om jag inte har full koll på topplisterna.
Ska du prata K-pop?
Ja, men det ska vi göra. K-pop tar över. Och kollar du på streamingkraft och på liveindustri, ja men då är det ju Bad Bunny och Taylor Swift. Ja visst, alltså britterna har väl fortfarande lite Ed Sheeran och någon Adele. Och Adele är från Tottenham, så hon får göra vad fan hon vill. Men liksom, gör vi en Brexit-reduktion här, ja då är det väl liksom Dua Lipa från Albanien som på något sätt har just den här internationella sprängkraften kvar. Men sen är det ju också ett problem att, ja, liksom den popkultur som betydde så oerhört mycket på andra halvan av 1900-talet, den har ju tappat i kraft. Musik betyder inte lika mycket, även om den står sig hyggligt. Film betyder absolut inte lika mycket, även om den väl i hög utsträckning har ersatts av streamingserier. Men ja, även där, det är väl kanske inte K-pop, men det är Squid Games. Det är inte alls den här självklara västvärldsdominansen på Netflix över tid. Och sen vet jag, alltså gaming kanske. Det, jag vet inget om det, men vi har väl någon form av svenskt gaming under. Har vi ett europeiskt gaming? Det tror jag väl inte. Det är väl också östasiatiskt och lite
Skövde
afrikanskt.
Skövde starkt. Skövde, högskolan i Skövde är de som producerar massa gaming-grejer. Jag ska sannolikt inte ge mig in i det där. Men jag tror
att, det är också så, mitten av 90-talet, eller? Är det fortfarande så?
Fortfarande pågående, absolut.
Okej. Ja, jag vill ändå påstå med en väldigt stor medvetenhet om att jag är väldigt svepande och att jag sopar bort en hel del undantag från det som är den framväxande regeln. Men det jag verkligen, verkligen tror är både sant och relevant, det är ju att Europa har en riktigt kraftfull, riktigt global, populärkulturell exportvara kvar. Och det är ju elitfotbollen. Och den är absolut global, men den är så extremt tydligt eurocentrisk fortfarande. Vilket inte minst då accentueras av sex lag i VM-kvartsfinal. Men det är ju mer än något annat Champions League och Premier League som är grejen här. För det är kulturella, globala exportvaror som regelbundet och löpande följs av miljarder människor. Från Jakarta till Lagos och vidare bort till Los Angeles. Och det är ju matcherna såklart, men det är ju det här totala kulturella avtrycket som verkligen gör kraften i det hela. Det är genomslaget på sociala medier och alla jävla memes. Det är, ja men, all merch som görs både inofficiellt och för den delen krängs officiellt. Och det är liksom hela mytologiseringen som fortfarande pågår. Det är rätt och slätt så att jag är helt säker på att det inte finns något som får världens unga om att drömma om Liverpool idag, förutom fotbollen. En gång, för väldigt länge sedan, ja men då drömde folk om Liverpool because of the Beatles. Men så är det ju inte längre. Och det har inte kommit något annat för att ersätta det, förutom fotbollen, som då får unga ugandier att fortsätta drömma om Liverpool, om Manchester, och ta med fan Dortmund i Ruhrområdet. Och det här menar jag då är både signifikant och viktigt på riktigt och någonting som nu är såklart satt under väldigt hårt tryck. För när man börjar analysera, ja men, de stora rörelserna, varför VM ser ut som det gör, varför saker sker som vi har så svårt att förlika oss med, ja men då beror ju det på att det finns extremt starka krafter som vill, om vi ska uttrycka oss drastiskt, ta den här kulturella kraften bort ifrån Europa. Och om vi verkligen ska vara makro, så vet ju alla att så ser ju det storskaliga narrativet ut. Att Europa tappar i relevans. Snart är vi bara en relik dit världens rika åker för att trängas utanför Colosseum och sen dra upp till Venedig och köa i 4 timmar för en gondolritt. Men om vi bortser från historien och fotomöjligheterna som kan användas för sociala medier, ja men då är Europas tid förbi. Politiskt, ekonomiskt, militärt och kulturellt. Och om vi inte har kulturen, ja men vad har vi då som fortfarande talar för oss? För att det finns en framtid snarare än bara något att blicka tillbaka på. Och så vidare och så vidare. Och än en gång, det här är fotboll. Det är vår tids största kulturella kraft. Det är inte litteratur som tyvärr ju är mer eller mindre irrelevant som kulturellt liksom medel numera. Det är fotboll, det är vår tids största kulturyttring. Den utgår fortfarande från Europa. Det är Europa som har makten, som har förmågan, som alltjämt har framtiden. Men det här vill Gianni Infantino ändra på. Det vill FIFA ändra på. Det vill Saudiarabien ändra på. Det vill USA ändra på. Det vill Kina i förlängningen ändra på. Och precis här befinner vi oss nu. I den dragkampen med den insatsen, den potten som på något sätt står på spel. Och det tycker jag är lite svårt att förhålla sig till. För på ett sätt, ja, det vore ju trist om Europa blev irrelevant i framtiden. Det vore trist ifall vi inte längre hade någonting som var kulturellt signifikant på riktigt. Men jag tycker ju också att det skulle finnas något sunt i att fotbollen liksom globaliserades på ett genuint sätt. Att vi fick fler maktcentra. Men då ser jag framför mig Buenos Aires och Accra snarare än bara Shanghai och Riyadh. Det finns ju också någonting i att, ja, vad fan, vi har fortfarande inslag av någon typ av kolonial rovdrift när vi driver runt vårt relativa fotbollsunder. Att varför är fortfarande Real Madrid och Manchester City och PSG de odiskutabelt bästa klubblagen i världen? Ja, det fattar ju alla. Det är för att vi kan handplocka talang precis var vi vill. Vi har pengar för att göra det. Och det är liksom premissen som får hela motorn att snurra runt. Men å andra sidan finns ju då det som nu har aktiverats det senaste dygnet apropå den europeiska dominansen och framförallt USAs misslyckande. Att, ja, de tjatar om att ifall de bara kan aktivera sina athletes till fotbollen så kommer de sopa banan med allt och alla. Och det är en väldigt amerikansk tankemodell som just utgår från en idé om att fotboll bara handlar om athleticism och fysik. Medan Leo Messi är tidernas bästa spelare med sin krumma hukande rygg och ja, sitt argentinska huvud. Och därtill är det ju framförallt det här med att, ja, men ert problem är att, som Landon Donovan uttryckte det i någon diskussion jag tog del av, det finns ingen, inget barn, ingen pojke i USA som kan spela fotboll genom uppväxten ifall han kommer från en familj där hushållsinkomsten är mindre än $50,000 årligen. Alltså en 500,000 kronor. För i Amerika så är det pay to play. Du måste betala för att få tillgång till fotbollen. Och så funkar inte Europa. I Europa är det alltjämt så. Var nu en privattränare i Bromma saluför att alla kan ju spela. Alla får möjligheten att spela. Därför 6 europeiska lag i VM-kvartsfinal. Ett 7:e Marocko. Där ju en absolut majoritet av spelarna är produkter av en europeisk fotbollsskolning. Så jag vet inte exakt vart jag ska ta vägen och vad som blir slutpunkten på den här longören. Men jag landar ju någonstans i det här med att, ja, Europa har makt över fotbollsvärlden. Det är inte helt liksom positivt utan reservationer. Det finns ju verkligen någonting att diskutera kring det här att, ja, vi är ju många som inte är så bekväma med att allt den europeiska toppfotbollen gör är att försöka jaga kunder och fotbollsturister i ett sätt, i ett ansträngning att liksom kolonisera nya marknader långt bort i fotbollsvärlden. Men man ska det, man ska delvis i alla fall se det utifrån den här kontexten. Att, ja, det finns alltid ett kulturkrig att utkämpa. Så ser världen ut nu för tiden. Och det starkaste vapen som Europa har kvar i kulturkriget, ja, det är fotbollen. Och ifall vi bara släpper köpare till Saudiarabien och till Kina och till USA, så är inte det nödvändigtvis en utveckling att stå och applådera och tycka att ja, nu åker fotbollsturisterna till Miami istället för till Manchester. Det finns en uppsida med det. Det finns även en ganska omfattande, långtgående nedsida.
Väl talat.
Sortera och, det... och strukturera upp något vettigt att replikera med.
Ja, eftersom jag är den framåtblickande typen. Nej, men alltså den spaningen är ju hyperintressant, och jag vet att det där samtalsämnet och diskussionspunkterna har funnits de senaste åren mycket med, kring det här med soft power. Dels i liksom en kombination specifikt med idrotten, med sportswashing, men också med just den här glidningen, förskjutningen av maktbalansen i världen, att det är liksom sydkoreanerna har musiken och populärkulturen och Squid Game och filmerna och allt det där. Och Kina kommer sina labubus, lafufus.
Mm. Ja, det var både och. Något var äkta, något var falskt. Labubus var äkta, lafufus falskt. Det blev ett jävla elände förra sommaren.
Ja, och liksom övertyga våra barn. TikTok är kinesiskt. Men som du är inne på, innehållet på TikTok är europeisk fotboll i väldigt hög utsträckning. Och om man också tittar framåt, alltså, det har ju visat sig om och om igen hur oerhört svårt det är att köpa kulturen fullt ut och fullt rakt av. Alltså Kina köper europeiska och brasilianska spelare i statlig form liksom och ska starta sin fotboll. Är det kraschar och det går inte, för det blir inte bra. Saudi vräker pengar över europeiska fotbollsspelare, sydamerikanska fotbollsspelare. Får de en bra fotboll för det? Får de en liga som folk får titta på? Nej, det får de inte heller. Så pengar räcker bevisligen inte. Det krävs då det här som väl finns då, en kultur som är svår att bygga upp liksom. Och då den fråga som Europa måste ställa sig, och det är där som du landar någonstans, det är ju, vad är vår kultur? Om det nu är kärnpunkten, det som gör att spelarna vill spela i Europa, att publiken vill titta på Europa, att vi vill skriva om Europa och följa Europa och vara med i mytbygget kring vår fotboll i vår del av världen, att det är kulturen, då måste man fråga, men vad är kulturen egentligen? Mm. Och min bild och den liksom, där jag målar fan på alla väggar, på katedraler och i skolor och på fotbollsarenor, det är ju att väldigt många som ger sig in på det där ser kulturen som en accessoar, det vill säga vad ska vi ta? Men, när Arsenal river Highbury, flyttar från Highbury in på en ny arena, ja, men då tar, nu kommer jag inte ihåg han hette klubben, den här greken, Gassidis kanske? Mm. Som var oerhört spetsig och skarp i det där. Men då plockar man med sig klockan från klockan och flyttar in den på den nya arenan. Och väldigt många andra som gör samma saker. Och det där är liksom bara en flört med. För det, man tar det inte hela vägen. Men vad betydde klockan i klockan? Jo, men den var ju länken till lokalsamhället. Alltså någonting som verkligen fanns och var på riktigt. Och som inte bara var en klocka eller en bild av en länk till lokalsamhället. Utan som faktiskt var någonting som betydde någonting och hade gjort det i 100 år. Och det man tittar nu, alltså du pratar om merchandise och sådär, så är det jättemycket. Ja, den här nya fjärde stället är en flört med därifrån vi kommer. För det här är vår första tröja vi hade för 112 år sedan. Och betyder det där någonting? Nej, för att alla andra pilar går mot det här som du är inne på. Det går mot att skapa nya marknader, nya sponsoravtal med liksom Mellanöstern och ett så här konstant strävande efter pengarna som är konkurrensmedlet. Och pengarna är inte rotade någonstans, pengarna har ingen kultur, pengarna finns där de finns för tillfället. Och just nu finns pengarna i USA, i Mellanöstern och långt borta i Sydostasien. Så om nu allting är till salu, om nu kultur är någonting som man köper med pengar, ja, då är ju den europeiska fotbollen och i förlängningen också Europa fakt, som du brukar säga.
Ja, nej, men det är ju väldigt väl reflekterat, och det som är något att förhålla sig till, som ibland kan kännas som någon form av Al Goresk obehaglig sanning, det är ju att samtidigt som så mycket utveckling i våra ögon har gått åt fel håll under de årtionden då så mycket av fotbollens kärna, fotbollens traditionella kultur har spätts ut och prioriterats bort och reducerats till handelsvara, så går det inte heller att komma runt att fotbollen explosionsartat har vuxit. Och det är inte bara för att det har koloniserats nya kapitalmarknader. Det slog mig väldigt tydligt när jag var över i London senast, vilket ju då var för att Tottenham skulle försöka överleva i den engelska högsta ligan. Men det sammanföll ju också med att Arsenal vann samma turnering. Och Arsenal och deras ligatitel är ju så oändligt mycket större 2026 än när de vann 2024. Och det är ju lättast att ta fasta vid liksom det enorma globala genomslaget. Det är liksom hundratusentals människor som firar i Östasien, i väst, i Afrika, i Amerika också för den delen. Men det är ju större i London också. Trots då att vi är eniga om att Highbury var en fantastiskt mycket bättre fotbollsarena med mycket mer genuin stämning, whatever the fuck that is, och att matchupplevelsen som vi kan jämföra, för vi såg både Highbury och Emirates, matchupplevelsen har ju blivit sämre. Men intresset har blivit större. Alltså de var ju miljoner ute på gatorna, lätt överdrivet. De var liksom många hundratusen. Arsenal är en mycket större populärkulturell kraft såväl lokalt som globalt idag jämfört med hur det var innan allt började gå åt helvete. Så det finns ju någonting att ta in i det och någonting att ha lite självrannsakan kring, för ja, vad är egentligen grejen med fotboll? Vad är syftet? Någonstans kommer vi väl alltid landa i att ja, men någon sorts utilitarism, liksom. Ju fler som hittar mening och glädje i det, desto mer relevant, desto bättre, desto större nytta ju fotbollen. Idag är det fler som hittar mening och glädje i fotbollen än någonsin tidigare. Och hur förhåller man sig egentligen till det som civilisationskritiker? Är det då att man landar i att ja, men det är en artificiell tillfällig uppgång, det är en trend, det är en accessoar, och när den klingar av då kommer vi ha urholkat själva kärnan på ett sätt som gör att allt vacklar snarare än att leva vidare i 150 år till? Eller vart tar man vägen med de slutsatserna?
Nej, alltså det finns så oerhört många, och jag vet att du brukar hova in mig när man kliver över gränsen till det, där det blir liksom för lulligt och filosofiskt, men
frågan, har jag öppnat dörrarna för.
Ja, så. Du får fan ta skyllen. För att det handlar ju om, för mig i mångt och mycket om, ja, den betyder mer för fler, men på vilket sätt då? Och med risk för att låta som en old fart, att det handlar väldigt mycket om bilderna idag. Vi lever i bildsamhället, att det vill säga väldigt mycket old fart-varning. Men att det är så här, du plockar upp din telefon när Arsenal firar sitt ligaguld i norra London i N5 för att visa jag var där, för att du ritar in dig själv i en historia som är liksom giltig ett par dygn framöver, och att det är en sån här frammanad extas, en frammanad orstor berättelse där du placerar in dig själv i den. Och det där är väl problemet, eller om det nu är ett problem, att väldigt mycket idag handlar om just bilder. Vi lever i en tid av bilder. Att ja, jag sitter här och tittar ut över den inte så krabba sjön då, där solen går ner. Ja, men har jag inte en kamera, har jag inte min telefon att publicera mig kring det, har jag ens varit med om det då? Och där finns ju fotbollen också i allra högsta grad, eftersom det är liksom vår främsta och största, ja, främsta låter jag osäga, men vår största kulturyttring en biten på 2000-talet. Och att det handlar jättemycket om bilden, på samma sätt som klockan handlar om bilden av klockan, bilden av ett historiskt sammanhang, kanske snarare än det historiska sammanhanget, så handlar fotbollen, upplevelsen, firandet, extasen, det kollektiva också, om bilden av alla de där sakerna. Och där tror jag att det kan finnas ett problem. Jag vet inte vad det är som kommer efter bildsamhället, om det kommer någonting efter det. Men jag vet om att fotbollen också måste orientera sig i det då. Och när väl någon slags förhoppning om att man då landar i att det är en mer så här sinnlig upplevelse, en mer närvarande upplevelse än vad det är när du tar din bild av en händelse och bilden är berättelsen.
Ja, jag vet inte fan. Alltså, jag köper ju på ett sätt att ja, det är klart att det är någon form av ögonblickspositionerande kring liksom den stora strömmen av fotbollskontent idag. Men jag skulle väl ändå också göra gällande att den enda gången folk faktiskt är närvarande och levande i stunden är när de har tålamod nog till att följa en 98 minuter lång fotbollsmatch. Och jag vet inte heller om det är liksom fotbollen som ska problematiseras för att liksom världen i stort har gått mot den här liksom ögonblickstillvaron. Det går väl att argumentera för att det är fantastiskt att fotbollen klarar av att fortsätta vara relevant i en ny tid, till skillnad från, inte vet jag, bandyn eller baseballen eller litteraturen eller vad vi nu har, som får svårare och svårare att faktiskt ta plats i människors liv. Men jag vet väl inte heller om vi ska stanna kvar här ytterligare 20 minuter. Nu har vi gjort ett jävla mellandagsavsnitt med 15 minuter Ingmar från 58 och sen en halvtimme panelsamtal om fotbollsexistentialistiska frågor som jag i och för sig känner starkt för, just utifrån att folk måste begripa det här med liksom den kulturella situationen som vi befinner oss i och som det är så mycket dragkamp och stridigheter runt. Men du får ju absolut en summerande replikrätt på hela fotbollsexistentialismen. Du får också helt fritt att kanske VM-isera samtalet lite grann innan vi stänger ner för kvällen. Jag vet inte vad du känner för.
Jag tänker inte göra någonting av det där. Jag tänker bara runda av och göra det med att konstatera att Marocko möter Frankrike. Det finns sannolikt många Simon Bank och Erik Niva ingångar i en sån match. Vissa av dem som vi tog tag i redan för 4 år sedan. Vi var väl båda på den matchen. Jag minns ju inte, men det är klart att vi var.
Det kan jag berätta att det var vi faktiskt.
Mm, du ser. Och att det finns... jag upplever ju att det har varit mindre diskussioner, de här identitära diskussionerna i Frankrike den här gången. Även om nu Marine Le Pen annonserar att hon ska ställa upp i presidentvalet nästa år med eller utan fotboja. Så det är inte så att Erik Zemmour och högern eller för all del Mélenchon vänstern vilar på sina identitetspolitiska hanar. Diskussionen och debatten finns parallellt med att polisen rustar för nya kravaller i Paris och runt i provinserna efter den matchen. Men vi låter det där vara, tror jag, tills efter matchen. Men jag ska sluta cirkeln om jag får.
Det får du.
När vi nu pratar soft power och glidningarna i världens makthegemonier med ett lätt konstaterande. Du pratade om K-popen, eller möjligen jag, eller möjligen båda. Jag har gått in och kollat BTS turnéplan. De är en av huvudakterna såklart på MetLife Stadium i pausen på VM-finalen. Den här pausen som kan vara hur lång som helst, känns det som.
11 minuters performance var det Justin Timberlake de adderade idag till The Bill.
Exakt.
Ja, 11 minuters uppträdande, men sen ska det ju vara liksom stage setting och rivande. Så nej, vi får se. Det säger ju också mycket om mycket såklart.
Du ska få BTS turnéplan. Ja. De har 3 spelningar den veckan. Den 17 och 18 juli uppträder de på Stade de France i Paris.
Stadium, eller?
Stade de France i Paris innan den 19 drar till VM-finalarenan och MetLife Stadium på New Jersey. Det är väl en händelse som liknar 1, 2 och 3 tankar.
Ja, det förvånar mig lite att de inte är på Tottenham Hotspur Stadium bara för sakens skull.
Lite förbannad låter du faktiskt.
Alltså, så nu har det ju blivit så att i och med att man måste se fotbollen På en massa olika sätt. Ett av de sätten är att se det för vad den har blivit. Och då finns det ju någonting igen som blir glad när Tottenham kan värva Sandro Tonali och Matheus Fernandes och Van de Hecke, trots att ingen fattar hur det går till när vi har slutat på 17:e plats 2 säsonger i rad. Och så pekar man bara på någon jävla Drake-spelning på Tottenham Hotspur Stadium. Och så pekar man på dina koreanska kamrater som borde komma dit. Och så säger man, money when we sleep. Och så sitter Aston Villa och Newcastle United där. Och så får de ju sina makroekonomiska Saudi-kalkyler. Men ja, vi har ju ofrånkomligen en vilande passiv inkomst när det händer saker på Tottenham Hotspur Stadium. Så lite förbannad blir jag ju om inte K-pop-folket kommer dit. Vad fan, vart ska de annars? Fattar ingenting.
Vi har också varit starka på K-pop-scenen. Jag noterade, nu kommer jag inte ens ihåg vad de heter, men något av de här allra största K-pop-banden, kanske de som har gjort sådana här tecknat och grejer. Eller gjort tecknat, kanske en tecknad grupp. Jag vet
Demon
inte.
Demon Hunters, eller är det
dit, ja, oklart om det är dit jag ska, jag vet inte. Något av de stora banden i alla fall. Att vi hade ju en collab med dem, alltså Tottenham hade en collab med dem och tog fram någon sorts matchtröjor och merch, alltså i samarbete med en K-pop-grupp. Noterar du det här?
Nej, det gjorde jag inte. Det var inte efter Songis, utan det var back in the Sundays.
Ja, alltså, ja, ett år sedan. Så att nej, det är nog mer att man spinner vidare på den inte lilla delen sydkoreanska supportrar som ju hänger kvar även efter The Sundays.
Det skulle man ju vilja se någon form av sammanställning på. Exakt vad har hänt med our South Korean core support? För om inte annat kunde ju det vara lite indikativt för det här med liksom, ja, beständigheten i popkulturella rörelser. Mm. Är det så att vi nu får kvar en stor skara lojala, hårdkokta sydkoreanska Spurs-supportrar, ja, då finns det ju något tilltalande i det. Är det så att alla drar vidare till Los Angeles eller, ja, kolla mer på PSG eller vad fan de nu gör, ja, då finns det väl lite mer oroande slutsatser att hämta där.
Så är det ju. Poängen med det var att jag antar att du också, det låter så mellan raderna som att du har haft ditt med K-popen att göra via Margit, antar jag.
Ja, men väldigt lite, väldigt lågt intresse måste jag ju tyvärr meddela.
Jag har ju haft lite det där också, gjort mina små försök då, hur om man har försökt hova in barnen, de har fått sina Spurs-tröjor, de har fått sin merch, de har varit, vissa av dem då, medlemmar från födseln, men man har liksom börjat ge upp det där. Men så här såg jag ju luckan då, en K-pop-tröja, wow, svart var den, snygg var den, med någon slags K-pop-bannan på i Tottenham-tappning. Det där skulle kunna vara en present som öppnar världar och skapar lojaliteter. Problemet, colon, den kostar så här 4000 spänn eller något. Och där är jag inte.
Nej, jag vet inte vad det säger någonting om. Den falnande västeuropeiska köpkraften. En gång i tiden, för inte så
du,
länge
berätta
sedan.
Inte för mig om den falnande europeiska köpkraften.
Du är fan den falnande europeiska köpkraften. För inte så länge sedan hade ju dit du tillhört the global one percenters. Det gör du inte längre.
Nej, ska gudarna veta?
Ja, nej, jag kan sortera in dig samhällsekonomiskt på en rad olika sätt. Och det finns makroekonomiska analyser att göra kring din mikroekonomi som jag fortfarande inte riktigt begriper hur de går ihop. Men ja, nej, du tillhör den falnande europeiska, allt mer obsoleta kulturklassen.
Det är det. Det är jag och min nomenklatur. Känns som att vi har hamnat en bit bort från VM, eller?
Både och. Jag vill hävda att det här någonstans är kärndiskussionen kring vad VM har blivit, hur vi har kommit dit, vad som väntar härnäst. Mm. Men absolut, de som ville höra lite skönt snack om Kylian Mbappés acceleration och hans drag racing kamp mot bästisen Ashraf Hakimi, de kom väl både fel och rätt, vill jag hävda.
Och det får de ha. För mig så är det tidig morgon, för dig så är det väl inte sen natt, eller? Ganska kanske.
Jo, det är östkusttid nu, så nu är det ju mer natt än det var när det var Pacific tidszon. Och jag vet liksom inte riktigt om jag är trött eller inte. Det går som inte att navigera efter klockan längre. Så jag får väl bara lägga mig och se vad som händer. Imorgon är det match i alla fall och det blir bra.
Det blir toppen och vi ses väl inte fullt på andra sidan men ganska snart i alla fall. Så du får ta hand om Linn åt mig så länge.
Så blir det. Vi hörs.
Tja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.